Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Säsongsavslutning, avsnitt 43. Nu har vi tagit oss igenom de här 38 omgångarna och vissa har pinat sig igenom medan andra har gått på framgångståg. Vi ska summera säsongen lite grann och agendan för dagens avsnitt är som följer. Vi spelar in onsdagen den 15 maj. Vi kommer snabbt följa upp de rekommendationer som jag och Stefan kom med inför sista Game Week 38. Sen kommer vi nörda ner oss lite. Vi kommer kika på Team of the Year med ett fantasyperspektiv. Vilka spelare är det verkligen som har tagit mest poäng och hur ser formationen ut? Och är det lite andra spelare som inte riktigt har krigat sig in här men som förtjänar ett omnämnande av olika anledningar? Vi ska även kolla in poddligan som fick ett rafflande avslut och lite summera den och vad är det som avgjorde i slutändan. Och poddlaget som har gått kanonbra och starkt här på slutet slutar på en jättefin placering inom topp 4000. Vi ska även kika lite närmare på det och jämföra poddlaget mot vinnaren i podd. Ligan och även ditt och mitt privata lag, Stefan. Sen så avslutar vi med lite ren allmän spekulation inför nästa säsong och vad som väntar. Det finns ganska många saker. Det är VARs intåg, det är eventuella regeländringar och position på spelare och prissättning och lite sådana saker. Med det så tycker jag vi kickar igång. Hur känner du så här när fantasy-säsongen har tagit slut, Stefan?
Ja, det är alltid lite vemod, men som sagt, det har varit väldigt kul med poddlaget och hur bra det har gått för dem hela säsongen. Privat så hade jag en stor svacka i mitten av säsongen, men har kämpat på här på slutet och ja, förutom sista veckan så gjorde jag en bra slutspurt tycker jag. Så men det blir lite tråkigt men ändå skönt på något sätt att få lite break från fantasy.
Ja, det har varit ett lite extra intensivt år för både dig och mig nu när vi startade upp podden. En sak innan vi hoppar in i rekommendationerna, har du tänkt på det att skytteligan den delas ju av tre spelare här med Aubameyang, Salah och Mané. Vet du vad de har gemensamt?
De kanske är födda samma år eller något.
Nej, men alla tre är från Afrika ju. Kontinenten Afrika, det är faktiskt rätt sjukt. Det är inte jättemycket afrikanska spelare i Premier League. Men där har vi tre stycken. Det är de som delar på skytteliga segern.
Ja, nej, det hade jag inte tänkt på tidigare faktiskt. Det är speciellt.
Ja, verkligen. Du, vi hoppar in i rekommendationerna bara lite snabbt. Backrekommendationer vi kom med förra veckan. Jag gick ju på ett ganska säkert kort i Laporte. Han nickar ju in en boll men de håller inte nollan. 8 pinnar blev det. Du hade ju en liten annan strategi där du ville inte komma med spelare från Liverpool eller City. Där du bara sa, ja, men fyll på så att ni har maxat er kvot. Men kom med andra rekommendationer. Och den föll väl inte helt väl ut på försvaret med Digné i Tottenham, noll pinnar.
Ja, nej, jag tror ingen av mina rekommendationer föll speciellt väl ut. Man är ofta sugen på att betta emot topplagen när det känns jobbigt på förhand, men man kan försöka upp det också.
Ja, absolut. Mittfältsidan så rekade jag Redmond. Du föll in i den reken och sa att det var bra. 10 pinnar blev det där, så det var ju väl godkänt. Du rekade Maddison som fick nöja sig med 3 pinnar i mållösa matchen mot Chelsea.
Ja, jag är lite besviken på Leicester där. Jag trodde verkligen att de skulle kunna vinna sista matchen där mot Chelsea faktiskt.
Ja, och den smällen fick jag ta på forwardsidan där jag rekade Vardy, 2 pinnar. Jag nämnde även Wood som du hade som din rek, men han fick nöja sig med 2 pinnar.
Ja, ett stolpskott mot Arsenal blev det, men inga poäng i fantasy.
Ja, det var lite synd. Jag slängde in en chansning i mitt privat och satte faktiskt kaptensbindeln där. Men det fick jag ingen utdelning av. Men det, som jag sa i förra podden, för mig handlar det om att chansa lite i slut. Se om jag kunde göra någon rejäl uppryckning eller inte. Jag avancerade ändå sista veckan, så att, jag får vara nöjd med det. På varningssidan så varnade ju jag för rotationen. Vi fick se en ganska ordentlig rotation på sina ställen. Jag sa åt alla att invänta presskonferenser innan man gjorde byten. Det var väldigt bra med tanke på exempelvis Robertson som var osäker. Fick vi besked om att han skulle med största sannolikhet spela, vilket han gjorde. Och sådana saker, som man inte offrade något byte där. Du Stefan, du är vana för Arsenal. Du är alltid livrädd där. Nu tyckte jag att det var med rätt. Men 3-1 vinst blev mot Burnley. Aubameyang då med 13 pinnar, för att nämna någon som stack ut lite extra.
Ja, nej, Emery fortsatt går inte att förstå sig på. När man tror att de ska förlora, då vinner de, och tvärtom. Aubameyang hade ju dessutom flera chanser att vinna den här skytteligan själv, då han hade bud på ett hattrick-mål på slutet. Men han får nöja sig med och dela den med Liverpool-stjärnorna där.
Ja, kaptensvalen, där var ju vi inne på City, både du och jag. Du har ju hållit krampaktigt tag i Sterling trots han har haft svårt att få poäng. Det fortsätter du med. 5 pinnar blev en assist. Jag gick på Aguero och han trumfade lite då. Han gjorde ju en kasse, alltså 6 pinnar blev du på Aguero. Det är väl inga succékaptensval, men det fanns inte jättemånga andra. Mané var ju fin såklart.
Ja, offside smalls Mané, han fortsätter rösa in baljor när han står på fel sida. Det kommer ju inte kunna hända nästa år när VAR är med i matchen.
Nej, vi valde ju till slut ändå, trots att du har sista röst på kaptensval i poddlaget, så ändrade du till slut och gick på min Aguero istället för Sterling. Nu blev det ingen större skillnad, men någon poäng i alla fall. Differential, här funkar det ju inte jättebra. Jag kom med Babel i fulla, man fick inte ens spela. Jag menar att han skulle spela för en ny klubbadress. Det tyckte fulla med att det behöver vi inte göra, att du ska få en startplats här, vilket kan vara förståeligt. Du Stefan, du kom ju med en rek som jag totalsågade i Scott McTominay. Och förvisso han spelade, men United, vad ska man säga där?
Ja, nej, det är nästan pinsamt hur de avslutar säsongen, tycker jag, som inte håller på dem. Men det kan ju inte vara många glada miner i Manchester hur de har tagit sig an den sista tredjedelen av säsongen.
Nej, men alltså nästan pinsamt. Det är ju bedrövligt. Jag vet att många redan när spelschemat släpptes, som man såg att United skulle avsluta mot Huddersfield och Cardiff, att många planerade, ja men då gäller det att fylla upp sina lag, och det har egentligen fortgått hela säsongen. Sen här mot slutet så har fler och fler blivit tveksamma. Jag satt helt utan United-spelare, vilket jag är väldigt glad över inför sista omgången. Men ja, och sen så de spelare som man då ändå tyckte att om det är någon man ska ha, men då kanske det är Luke Shaw eller Lindelöf, ja, men de kom inte ens till spel mot Cardiff. Cardiff, de hade ju förlorat 6 av sina senaste 7 Premier League-matcher, och så kommer de till Old Trafford och får de vinna den 2-0. I och för sig, första målet är ju en helt horribel straff som inte finns på kartan, men Alltså det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vilken domare vi hade haft. United skulle inte vinna den matchen. Den enda ljusglimten som jag skulle säga innan vi släpper rekommendationerna, det är väl Mason Greenwood, junioren som fick komma upp. Jag tyckte gjorde det rätt, ja, men rätt pickt när han fick spela. Men vi kan nog förvänta oss en ganska stor utrensning i United-leden. Vi kommer väl in på det i slutet av podden när vi kommer in på lite spekulation och sånt. Men innan det så har vi lite saker att avklara från den gångna säsongen. Och varför inte börja med ett Team of the Year. Och jag har egentligen bara gjort så här. Det är ganska enkelt. Man pratar om de bästa lagen i vanliga sportpoddar. Ja, men då är det lite, man tycker olika saker, vem som har varit bäst och sådär. Men här är det ju bara att kolla på poängen och siffrorna. Och då har jag tagit ut två målvakter. Jag har tagit ut 5 försvarare, 5 mittfältare och 3 forward som är de som har tagit mest poäng i respektive. Sen dessutom så har jag gjort så att vi har kollat på de som precis ligger utanför och så eventuellt någon outsider. Men om man bara börjar med formationsmässigt, att vilka lagdelar är det som har tagit mest poäng? Jo, en målvakt ska man ju ha såklart, men framför där så är det en trebackslinje. 3 försvarare som har tagit rejält med bra med poäng, men sen ner till fjärde försvararen som har tagit mest poäng, ja, men där är det ett litet glapp. Så att det är 3 försvarare, alla 5 mittfältare får spela och 2 forwards. Och vi börjar bakifrån och på målvaktssidan, och här ser vi något som inte känns helt vanligt ändå, men Alisson vinner, 176 pinnar tar han före Ederson då på 169 pinnar. Och det är ju 2 dyra målvakter och topplagskeepers. Det brukar väl inte alltid vara så?
Ja, jag vet inte hur, men de kanske inte har vunnit alla år. Men förut har de i alla fall kostat 6,0 till att börja med. Och då glappet ner mot de här målvakterna i de mindre lagen har inte varit så stor i poängmässigt i alla fall. Så därför har det inte varit speciellt värt att investera pengar i målvakterna. Men i år så startade ju ingen målvakt på högre än 5,5. Så ja, det kanske är något att fundera över till nästa säsong, att ha en stabil keeper över hela säsongen istället.
Ja, precis utanför då, bakom Alisson och Ederson. Som sagt, Alisson på 176 och Ederson på 169, så hittar vi Pickford i Everton på 161 och hör och häpna, Edridge i Cardiff som åker ut på 154 poäng. Så det skiljer alltså bara 22 pinnar mellan Alisson och Edridge över en hel säsong.
Ja, Edridge fick en väldigt fin start på säsongen. Cardiff kom ut och höll några nollor och han tog några straffar också. Sen har han varit viktig när de har varit tillbaka pressade. När de har tagit poäng så har han gjort mycket räddningar och även fått en del bonuspoäng vad jag vill minnas.
Framförallt har ju Cardiff varit fina på hemmaplan och hållit rätt mycket tätt där. En outsider som jag vill nämna som ligger ganska långt efter de här, men det är av förklarliga skäl, det är Guaita. Han kom ju in i januari, men han lyckas ändå skramla ihop 81 pinnar i Pallas. Och då dels kom han in i januari och sen så var det några matcher där de inte riktigt hade bestämt sig om de skulle ha en Highlander Hennessy eller Guaita eller vem de skulle spela med riktigt. Så att Guaita tycker jag, han har nailat sin första plats tror jag, och kan mycket väl vara intressant i ett Crystal Palace inför nästa säsong exempelvis.
Ja, det är en bra shout där. Han har varit riktigt bra här på vårsäsongen.
Hur ser du annars, är det uppenbara är väl, jag tänker om det är någon du tycker sticker ut som antingen har överpresterat eller underpresterat, det är väl David de Gea, man hade väl förväntningar på att han skulle ligga en bit högre upp, va?
Ja, absolut, det är väl han som har underpresterat, som ändå såg som den bästa målvakten inför säsongen.
Är det någon annan du vill nämna eller ska vi gå vidare på försvaret?
Nej, jag tycker väl inte det. Men jag är lite förvånad att Pickford är så pass högt upp. Jag tycker det är han, jag vet inte, jag tycker inte han har varit superbra. Men när han väl har varit bra har han tagit mycket poäng. Det mm. måste väl vara någonting sånt. Och Everton avslutar ju säsongen på ett fint sätt. Så är han billig nästa år så kanske det är ett alternativ.
Ja, jag håller med. Jag är också lite förvånad och det är därför det är bra att gå igenom lite så här. Däremot är jag inte speciellt förvånad när man kommer till försvarsleden. Och som sagt är det en trebackslinje som vi skulle ställa upp med om man skulle ha alla de toppscorerna. Och det är Liverpool. Det är Robertson etta, Van Dijk tvåa och Trent trea. Och det man kan notera är att både Robertson och Van Dijk tar mer poäng än någon annan anfallare i hela spelet. Robertson på 213 och Van Dijk 5 poäng bakom på 208. Trent är en bit ner på 185 poäng. Men det hade ju mycket att göra med i inledningen av säsongen då Gomez spelade en hel del ute på kanten där till exempel. De övriga två försvarare som ändå är topp 5, det är Laporte på 177 och David Luiz på 164 pinnar.
Ja, nej, det är väl bara hatten av för Liverpool där. Jag tycker kanske den som imponerar mest är ju Trent. Som sagt, han var inte helt ordinarie i början av säsongen, sen hade han en skada i januari. Så om man kollar på poäng per match så är det ju han som ligger högst upp och som han avslutar säsongen, det går ju inte att göra så mycket bättre både i Champions League och i ligaspelet, så han dundrar väl in femmast de senaste tre matcherna här.
Ja, han har varit fin, han har ju hållit hårt i stort sett hela vägen. Jag tycker att det är, man ska komma ihåg det, i början av säsongen så såg vi att det var väldigt många försvarare som gjorde det extremt bra, och den normala strategin att gå lite billigt in i försvaret, den fick sig en törn, utan de som satsade på att ha tre eller kanske till och med fyra premiumalternativ gjorde det bra. Jag tänker framförallt på Mendy i City innan han gick sönder, Alonso gjorde det bra, Robertson gjorde det bra, så det fanns en hel del premiumalternativ. Tror du det är någonting man kan se fortsatt, eller var det bara en kort stund under den här säsongen som det kommer vara så?
Nej, jag tror absolut att det kommer vara. Jag tror inte att Liverpool kommer ändra sitt spelsätt speciellt mycket till nästa säsong, utan mycket av deras offensiva spel kommer komma från ytterbackarna, och sen har vi Van Dijk där och han är ju liksom väldigt stor och farlig på fasta situationer, men nästa år med VAR då kommer det var lite svårare att liksom köra fula knep mot honom på fasta också. Så nej, jag tror att alla de kommer vara bra val, men de kommer vara väldigt, väldigt dyra också.
Ja, vi kommer in lite på spekulationer, men det får vi göra. Jag tror att priserna vi kommer se på Trent till exempel, som var väldigt lågt prisad sett till hans kvalitet, det kan vi nog glömma. Och jag tror att det finns risk att vi kommer upp på priser som går upp mot 7,0 eller eventuellt hela vägen upp till 7,5. Vi har sett det för ett gäng år sedan i fantasy. Ivanovic i Chelsea vet jag var väldigt högt prisad exempelvis. Så att det är inte alls omöjligt att vi kommer se. Och jag tror att den här trion, Robertson, Van Dijk, Trent kommer, ingen av dem går ju under 6. Jag har svårt att se att någon ska gå under 6,5 dessutom.
Ja, nej, så är det ju. Men sen tror jag att det är lite svårare i de övriga lagen. Eventuellt City då. Laporte kommer ju vara bra fortsatt. Men man skulle vilja hitta någon som är lite billigare där kanske. Och jag funderar väl på om Zinchenko kanske skulle kunna bli ett alternativ. Om han liksom gör vänsterbacksplatsen till sin. Plus att han kommer omklassificeras i fantasy till en försvarare till nästa säsong.
Ja, jag är i och för sig svårt att se att City ska gå utan någon transferaktivitet i sommar, och jag skulle inte förvåna mig om första prioritet är just den där vänsterbacksplatsen. Som sagt, vi kommer in på spekulation. Om vi istället kollar vilka som precis då är utanför den här femman, så ser vi ju att Alonso följt av Azpilicueta, de kommer i stort sett tog de samma poäng som David Luiz gjorde, någon poäng mindre bara. Och sen så ett nytillskott för Premier League, Digné på 158 pinnar.
Ja, gamla Barcelona-spelaren har imponerat stort nu när han blev en startspelare i Everton. Och han tror jag fortsatt på nästa säsong. Frågan handlar väl mer om vad han kommer landa på för pris. Gällande Chelsea-spelarna så är väl Alonsos plats väldigt osäker, vilket vi har sett här på slutet av säsongen. Och medan Azpilicueta är mycket, mycket mer stabil i sin position då.
Mm. Och när vi går in på outsider så Digné tycker jag ändå ska vara med där sett till det pris han hade, även om man vi redan har nämnt honom. Utöver honom så har vi ju Pereira i Leicester, 146 pinnar. Doherty i Wolves, 144 pinnar. Där kan vi se någon som kommer öka i pris och eventuellt om vi har otur gå upp som mittfältare. Och sen så tycker jag att man måste nämna Van Bissaka. Vi var ju på honom redan inför säsongen och hade honom med i Game Week 1. Han landade på 120 pinnar och med 120 poäng då kommer man före spelare som exempelvis Chilwell, Trippier, Rydiger, Toby Alderweireld, Johnny i Wolves, Shaw, Lindelöf, Kolasinac, Maguire och så vidare.
Nej, Van Bissaka var ju fantastisk och hans pris på 4,0, det var ju nästan för bra för att vara sant. Man tänkte man inför säsong, men sen när han startade första matchen och var bäst på plan, då tänkte man att ja, men det här är ju något man håller kvar på resten av säsongen. Så det var ett relativt enkelt beslut och även för de som hoppade på honom tidigt under säsong då.
Ja, sen så är det så här, Van Bissaka, jag vet att det är många som likt du och jag satt med honom på bänken i några stormatcher där han tog rejält med poäng. Så att det var lite jobbiga omgångar också vet jag för många att man bänkar i fel matcher. En väldigt bra bonusspelare visade sig också, mycket vunna tacklingar och så som jag tror räknade dit. Får se om Van Bissaka stannar i Palace eller om han kommer jagas. Jag vet att han jagas av flera, men han har uttalat sig om att han ändå har för avsikt att stanna. Så får vi se om det står fast. Jag tror att det kommer vara många som är där och rycker, men han kommer i alla fall, oavsett om han spelar i Palace eller byter upp sig till någon bättre klubb, så kommer han inte kosta 4,0. Doherty där, Stefan, har du någon tanke där? Tror du han kommer ju gå upp i pris såklart, men tror du han kommer fortsätta klassas som försvarare?
Ja, det får ju se. Det skulle han mycket väl kunna göra. Det finns flera som har spelat med wingbacks och de har fått stått kvar som försvarare. Men det jag tänker med honom, jag tror inte jättemycket på honom inför nästa säsong. För han var ju som bäst i början när Wolves spelade ett annat spelsystem. När de klev över på 3-5-2-spelsystemet där på slutet med Jota och Jimenez på topp. Då blev han inte... Eller då var inte han, tog han inte lika mycket poäng i alla fall. Sen tror jag väl också att med Europa League-spel för Wolves så skulle han eventuellt kunna vara en sån spelare som blir lite sliten. Eller hans spelstil är väldigt krävande i alla fall. Han löper extremt mycket. Och får han lite extra matcher där han måste spela då kommer det nog påverka hans form också.
Ja. Är det någon spelare, jag ställer samma fråga som jag gjorde på målvaktssidan, som du tycker jag inte har nämnt nu som förtjänar ett omnämnande av någon anledning? Antingen någon som totalt har fallit ur eller någon som har gjort det riktigt bra sett i sitt pris?
Nej, ingen jag kommer på brakar, men vi nämnde inte så mycket om Pereira. Där känner jag också att det finns potential för nästa säsong med Rodgers på plats. Både han och Chilwell, ytterbackarna där, tror jag kan vara lite att snegla mot.
Mm. Ja, jag håller med. Jag skulle vilja nämna Trippier som inte tar så mycket poäng och som jag har varit lite tveksam till. Det har jag gjort mycket på grund av rotation men även skador. Och sen så, jag tycker han lämnar mycket att önska defensivt ändå när han spelar. Men det är en spelare som jag vet många har suttit med och haft ganska höga förväntningar på. Men jag tror att många har blivit ganska besvikna utav. Vi hoppar in i mittfältet och här som sagt spelar vi med alla fem. Och det här är ganska vanligt att se ändå att mittfältarna tar mycket poäng. Framförallt så är det ju fyra mittfältare som tar väldigt mycket poäng. Det är inte jättesvårt att lista ut vilka det är. Det är Sala som tar mest poäng i hela spelet. 259 pinnar. Det var inte som förra säsongen, men fortfarande en bra score. Hazard därefter, 238 pinnar. Följt av Sterling, 234. Mané, 231. Och Sigurdsson klämmer sig in med 182 poäng. Så det är ganska rejält dipp där.
Ja, det som jag tycker sticker ut mest, eller till att börja med, så Hazard känns väl väldigt otroligt att han blir kvar i Chelsea nästa säsong, så han lär ju försvinna. Och sen så tror jag ju att jag tycker att Mané har verkligen överpresterat det här året. Och jag tror att det kommer skilja mer mellan honom och Salah nästa år igen faktiskt.
Det ska bli intressant att se hur prissättningen görs där. Om Mané tror jag kommer stiga en del, Salah tror jag inte stiger, men han kan mycket väl ligga kvar på det han gick in på här. Jag tycker att det är intressant att de fyra högsta poängen i hela spelet hittar vi hos de här fyra mittfältarna i Salah, Hazard, Sterling och Mané. Som jag nämnde, det är inte helt ovanligt att det är så, men det brukar ändå kunna vara någon forward som kan knipa in en plats där eller något sånt, men det har vi inte sett nu. Vi kan även se att City endast har en spelare med. Om vi kollar försvaret så hade vi dels målvakten från Liverpool, vi hade tre stycken Liverpool försvarare, vi har två stycken Liverpool mittfältare, och ja, det är ju väl helt enkelt på grund av att City har en bredare trupp och har roterat mer, och att Klopp, han har ställt ut Salah och Mané mer eller mindre varje match, precis som sitt försvar, och att det är därför poängen har landat mer där. Det är ju inte så att Liverpool har vräkt på väldigt mycket fler mål än vad City har gjort.
Nej, det är ju väldigt tufft konkurrens där, framförallt på mittfältet i City, så där blir det ju mycket rotation, och det har ju framförallt en spelare som Sané fått lida en del för. Han ligger en bit ner här på listan, men han hade ju kunnat tagit mycket mer poäng om han hade fått spela mer.
Absolut. Precis bakom Sigurdsson, på en poäng bakom, hittar vi Ryan Fraser, som gör ett rejält utropstecken. Han kom väl inte dela detta. Jag tror han kom en ass bakom Hazard till slut. Men väldigt imponerande. Sen därefter så är Pogba 179 poäng. Och sen så straffspecialisten Milivojevic i Palace på 166 poäng.
Ja, jag skulle även vilja nämna Son som ligger precis bakom, eller två platser bakom Milivojevic. Jag tycker att han har gjort det imponerande trots en väldigt, väldigt krånglig säsong där han var iväg först för att spela asiatiska mästerskapen eller olympiska spelen i början av säsongen, missade stora delar av försäsongen, kom tillbaka, spelade, sen var han iväg igen på asiatiska mästerskapen och kom tillbaka en andra gång under säsong, så det kan inte ha varit lätt för honom att hålla någon liksom form över säsong i alla fall.
Nej, han förtjänar helt klart ett omnämnande. Jag har även några spelare som jag tycker är intressanta som har gjort första säsongen i Premier League. Tre spelare som ändå har gjort det väldigt bra. På 12:e plats hittar vi Felipe Andersson på 155 pinnar. På 16:e plats hittar vi Jota som kom igång lite sent. Jag var ju väldigt tidig, lite för tidig. Inför säsong pratade jag upp Jota väldigt mycket och han fanns i mitt bygge när spelet drog igång, men han tog totalt 139 pinnar, men jag tycker det båda gott inför nästa säsong. Sen så dessutom Maddison i Leicester på 137 pinnar som ungefär samma pinnar som Jota tog då.
Ja, det är alla spelare som har gjort det bra och som jag tror kan fortsätta bygga på det här till nästa säsong. Jota får vi se, han borde ju bli omklassad till forward kan man tycka nu när han har spelat det andra halvan av säsongen, och då kanske hans popularitet kommer minskas lite.
Absolut, jag blev ju faktiskt chockad även inför den här säsongen att han stod som mittfält. Jag tror jag nämnde det inför inför ligastarten att Jota är ju helt fel placerad sett till hur han har spelat i Championship. Han har ju spelat forward med Jimenez. Så att, Jota tycker jag är intressant. Jag tycker heller att även om man blir anfallare får man ju se vad han prisas om. Att han inte ska viftas bort, utan det kan mycket väl vara en bra spelare att ta in. Madison tror jag kommer fortsätta utvecklas. Ung spelare. Jag tror han trivs väldigt bra med Brendan Rodgers som har kommit in där och så. Felipe Andersson tror jag vi kommer få se ungefär det vi har sett. En väldigt ojämn spelare. I sina bästa stunder så är han fantastisk. Och i sina sämre stunder så kan han vara helt under isen. Så har det i alla fall sett ut i Lazio. Där han kom ifrån innan han kom till West Ham. Du nämnde ju Son där, men är det någon annan spelare? Jag tänker Lucas Moura, tror du han kommer få en mer viktig roll i Spurs? Han har ju gjort några riktigt viktiga mål här, eller kommer det fortsatt vara en nyttig truppspelare?
Jag vet inte, han har inte varit jämn någon gång under sin karriär, så nu har han gjort några supermatcher i år och man har väl fräscht på näthinnan nu hur han tog dem till Champions League-final. Men jag tror att han kommer fortsätta vara relativt ojämn. Och det har ju varit en del skadebekymmer för Kane och så som har gjort att han har fått chansen från första början här i Tottenham i år.
Anfallssidan, det sista vi ska gå igenom här i Team of the Year. Då hittar vi en Arsenal-spelare högst upp. Aubameyang, 205 pinnar. Aguero, 201 pinnar. Och sen Raúl Jiménez i Wolves på 181 poäng. Han är en pinne bakom Sigurdsson, så han får börja på bänken i det här Team of the Year. Men ja, man måste väl ändå lyfta upp Jiménez ganska ordentligt här.
Ja, absolut. Han började väl på 5,5 miljoner i pris, vilket är väldigt, väldigt lågt för det han presterade över säsong. Så han ska absolut omnämnas här.
En fördel med Jimenez som jag har gillat, jag har suttit på han mer eller mindre hela säsongen, det är att han har varit väldigt jämn i sina prestationer. Det har kommit ett mål eller en ass i nästan varje match. Och dessutom så har han då haft nära till bonus. Sen så har det inte kommit de här hattricken som man kan se från vissa spelare. Men å andra sidan så har han heller inte gått in i någon riktig torka. Det var väl här i slutet av säsongen då han hade det lite tuffare. Men ändå gjort det bra och en extremt nyttig spelare för Wolverhampton. Man ska nämna det också att han har ju varit på lån från Benfica men är nu helt klar för Wolves. Så att han kommer vi se nästa säsong och han och Jota kommer nog ösa på för fullt. Bakom de här tre så hittar vi Jamie Vardy på 174, Callum Wilson i Bournemouth på 168 och en till Arsenal-spelare i Lacazette på 166 pinnar.
Ja, nej, som sagt, gällande Arsenal där så är det intressant. Aubameyang började ju säsongen rätt bra, men på vårsäsongen här så hade han åkt på en rejäl virusinfektion, käkade antibiotika och var borta i två, tre veckor med det. Och det tror jag påverkade hans form rätt rejält. Jag tror att den där sjukdomen satt sig rätt mycket på honom och han tappade lite på slutet, men hittade in i det igen på liksom här mot de sista omgångarna. Så jag är väldigt imponerad över hans prestation i år.
Ja, det känns också som att Emery tyckte om att spela både Lacazette och Aubameyang. Sen så var han tvungen att vila lite när det var Europaspel och såna här saker. Men de verkar ju trivas att spela tillsammans och jag tror att både Aubameyang och Lacazette, de kommer nog kunna ta en del poäng nästa säsong också.
Ja, nej, så jag tror att det blev mer och mer självklart ju längre säsongen led att de två skulle verkligen vara startspelare tillsammans. Och vi har sett dem mer och mer utpräglat som två eller som ett partnerskap nu på slutet här, och det har sett bra ut, så det tror jag kommer fortsätta.
Mm. Agüero då, han fick spela mer än vad vi har vant oss att se. Jesus fick sitta på en lite mer biroll och bara komma in mer eller mindre när Agüero var skadad eller göra inhopp. Är det här någonting du tror att vi får se även nästa säsong om Agüero får vara skadefri?
Ja, för han var skadefri så är han ju intressant. Han fyller 31 här i sommar, så det är inte, han är inte lastgammal på något sätt så. Han kan, eller han har förutsättningar för att hålla sin fysiska kondition och fortsätta spela så här mycket. Men som sagt, vi får väl se hur han har ju haft rätt mycket skador i sin karriär här. Så det kanske blir att det gör sig påmint igen.
Mm. Utöver de här som jag nämnde, i Vardy, Wilson och Lacazette, så är det ju två spelare man undrar vart de har tagit vägen, och då det är såklart Harry Kane. Han har ju haft en del skadeproblem under säsongen, men han ligger precis bakom Lacazette där, 6 pinnar bakom på 160 pinnar, och på samma poäng hittar vi även Liverpool anfallaren Firmino som har haft ett lite sämre år. Jag tycker att han tidigare säsonger har varit väldigt prisvärd, en väldigt bra bonusspelare, men lite sett till att Liverpool har ändrat lite spelsystem som jag uppfattar det, så är han inte längre spjutspetsen utan mer en playmaker bakom både Mané och Salah. Är det någon annan bild du har?
Nej, men han har haft lite tuffare år, det har han ju. Jag vill minnas att han har varit upp mot 200 poäng, fantasypoäng tidigare säsonger. Och i år, som sagt, bara 160-180 har han legat på de två senaste säsongerna. Så det är lite nedgång. Och vi ser ingen tendens i att det skulle ändras, skulle jag säga heller. Utan det är nog lite svagare.
Yes. Outsiders då, och någon som måste nämnas, det är ju Rondon. Han tar 148 pinnar. Han är före spelare som till exempel Zaha eller King, Rashford, Arnautovic, Troy Deeney, och har inte kostat mycket. Om inte jag helt fel tror jag att han är på lån i Newcastle från West Bromwich. Det här känns som en spelare som, jag vet inte, kanske inte topp 6-lagen ska kika mot, men säg Everton eller något sånt. Om man skulle kunna lösa en Rondon, så tror jag att det skulle kunna vara en spelare som skulle kunna lyfta Everton. Och det är ju en extrem nischad spelare. Han är ju stor och stark, och dessutom visst att han har en väldigt fin frisparksfot.
Ja, jag ser honom som klart mest intressant om han blir kvar i Newcastle, om Benitez blir kvar i Newcastle. Men Benitez, så vet man i alla fall vad man får, och då tror jag att Rondon och Perez där, som har spelat väldigt bra tillsammans på slutet, kommer fortsätta göra det.
Perez ska också nämnas, han är bara 7 poäng bakom på 141 pinnar. Vi ska även nämna Mitrovic i Fulham som nu åker ut på 134 pinnar. Han har ju bränt en hel del, men han hade några bra perioder under säsongen när det har varit vissa torkor här. Men Mitrovic, ja, vi får se om han följer med Fulham ner eller om han hittar en ny klubbadress. Är det någon annan spelare du vill lyfta upp?
Ja, men vi pratar inte så jättemycket om varken Fraser eller Wilson i Bournemouth, och det är ju spelare som är rätt unga och liksom som jag har svårt att se bli kvar i Bournemouth till nästa säsong. Frågan är ju bara om fantasypriserna kommer hinna komma ut innan de hinner få en ny klubbadress. Är det så att de flyttar efter det, att priserna är satta, då kan de bli väldigt intressanta om de hamnar i ett bättre lag än Bournemouth och ändå där de har en rimlig chans att bli startspelare.
Har det inte varit en del spekulationer i Fraser till Arsenal?
Jo, det har det. Det har sagts att Arsenal har varit intresserad och att Fraser är smickrad, men jag har inte hört något mer än så.
Men det är väl ett av de få lag jag skulle kunna tänka mig. Fraser han trivs ju bäst i att spela utifrån och utgå från en kant i en 4-4-2. Och ska Arsenal spela med två anfallare så kanske den platsen öppnar upp sig lite. Men annars så är det ju inte så många lag som spelar i en sån formation som jag tycker att Fraser passar i.
Nej, jag har väl också lite svårt att placera in honom, men Emery är ju som sagt väldigt oberäknelig med sina laguttagningar, så han kommer väl hitta någon plats för honom. Det som kanske skulle passa in bara rent spelare, så här, vad Emery kräver av sina spelare, det är ju väldigt mycket löpande och liksom, det skulle kunna vara en spelare som har den energin som krävs för att spela under Emery i alla fall.
Gällande Wilson så var ju det en spelare som jag tyckte att Chelsea skulle huggit på i januarifönstret, vilket de inte gjorde, utan istället lånade de in Higuain, och det vet vi ju alla hur det gick. Nu får ju Chelsea värvningsförbud, så dit lär han knappast gå, och jag har svårt att se han i något annat topp 6-lag. Det är ju om han ska sätta sig på bänken i Spurs som ett andra hans val till Kane, men det tycker jag väl ändå inte när de har ett alternativ i Son, de har ett alternativ i Mora som kan spela där. Så att ja, jag är svårare att se att Wilson ska lämna för någon klubb än Fraser, men vi får helt enkelt se. Med det så stänger vi ner Team of the Year och går in och kollar in i poddligan, och som jag nämnde i agendan där så var ju en rafflande avslutning. Ställningen för sista gameweeken var ju att Alexander Melltoft ledde 26 poäng före Aron Lundborg, som i sin tur då var 4 poäng före Donald Fallström. Och både Donald och Alexander hade vi sett där uppe i topp 3 ganska länge, medan Aron hade kommit här på slutet lite som en komet. De här 26 poängen som Melltoft hade i försprång kändes ju ganska trygga, och jag trodde nog inte på det, men Aron gick ju förbi.
Ja, vilken slutspurt. Riktigt imponerande.
Ja, han gick förbi och vann med två pinnar för Alexander Melltoft, och då hade båda ändå kaptensbinden på samma spelare i Aguero. Så det var inte där det skilde, utan den stora skillnaden var ju att Aron hade Mané medans Alexander Melltoft hade Salah. Och hade ni frågat mig så hade ju jag valt Salah om jag hade fått välja helt fritt. Men Mané, precis som du var inne på, får göra det här offside-målet som han har gjort så många gånger i år. Och det är lite det som ställer till det för Alexander, men det ska inte ta någonting ifrån Arons insats. Jag tycker det är väldigt starkt att kliva förbi här och hämta i kapp. Det var ingen av de här i topp som tog några minuspoäng i sista gameweeken, så det var inte det som ställde till det.
Nej, det är som sagt ett surt sätt att förlora på med Manés offside-mål. Men det är sånt som kan hända i år i alla fall. Nästa år så skulle det inte hända.
Nej, precis. Å andra sidan så har säkert Alexander Melltoft fått en hel del poäng som har varit lite så tvivelaktiga under året. Det har vi väl alla. Men det är surt så där sista speldagen i Game Week 38. Men så får det vara. Ett stort grattis till Aron. Jag har varit i kontakt med Aron och skrivit lite med honom. Vi hade ju pris i tävlingen i form av en matchtröja, och Aron har den goda smaken att supporta United precis som jag. Så han ska få en United tredjeställs tröja, den snygga blåa vill han ha med nummer 6 på ryggen. Så den kommer hem på posten till Aron. Vi hoppas ju även, utan att säga för mycket, att vi ska kunna komma med ett lite större prisbord nästa år. Och det är ju en förhoppning över att vi eventuellt kan knyta till någon sponsor som kan skjuta till lite. Nu har vi tagit ur egen ficka. Och både du och jag är föräldralediga, så att vi får gräva djupt i fickorna här för att få fram det här. Men Vi hoppas på ett bättre prisbord till nästa år och vi, som jag har sagt tidigare, vi ber alla våra lyssnare att jättegärna få sprida ordet om podden. Vi skulle bli superglada om vi kan växa och bli väldigt mycket större, och ju större podden blir, desto lättare blir det för oss att ragga upp riktigt bra prisbord. En dröm hade ju varit att ha någon resa till England och kolla fotboll som första pris. Vi får helt enkelt se, men sprid ordet till alla era vänner, både de som spelar fantasy idag som kanske inte lyssnar, men även till vänner som ni vet är intresserade av engelsk fotboll, som kanske inte spelar fantasy eller som spelar Aftonbladets version, som om ni frågar mig är bra mycket sämre. Försök locka över dem till Fantasy Premier League och till svenska FPL-podden. Med det sagt så kan vi väl kika in i poddlaget, som är ändå det stora glädjeämnet för dig och mig i år, Stefan, då våra lag har dippat lite sett till föregående säsong. Poddlaget landar på 2421 poäng till slut och en overall rank på ungefär 3800 i världen, vilket är, men jag tycker det är mer än godkänt, långt mycket mer än godkänt. Vi hade ju satt ett mål på topp 10 000 och ja, det klarar vi med råge.
Ja, då ska man väl ändå säga att den målsättningen är ju rätt tuff från första början och hamna bland de 10 000 första. Det är inte jättelätt att göra det längre. Det ser vi ju på våra privata lag som där vi båda misslyckas och Det har varit kul. Vi har faktiskt varit, vi har inte varit speciellt mycket osams under året. Vi har varit lite oense några gånger, men jag tycker att det har löst sig bra över hela säsongen. Jag har i alla fall aldrig varit bitter någon längre stund om man har gjort något som blev fel eller knasigt, utan det har varit glädje rakt igenom, tycker jag.
Ja, men det har varit kul också att poddlaget har varit med hela tiden och att det har gått bra och man har haft en positiv känsla. Det har gjort mycket, tycker jag, för podden i sig. Vi landar utöver då overall ranken på en 127 plats i Sverige. Vi hamnar på plats 18 i poddlingen. Jag vet inte varför, vi har samma poäng som han som ligger på plats 17. Men 18 står i alla fall. Den här placeringen på topp 10 000 overall, vi är 36 poäng bättre än den som ligger på plats 10 000, så att ändå med ganska god marginal. Vi har 8 poäng upp till topp 100 i Sverige. Jag tycker det känns bra. Kaptensvalen har ju suttit riktigt, riktigt fint. Jag har gjort en liten sammanställning. Jag tänkte vi kunde kolla på både med kaptensval och lite hur mycket minuspoäng man har tagit och lite andra saker. Då har jag gjort en jämförelse mellan poddlaget, jag har kollat med mitt privata och ditt privata, och sen tog jag även med Arons lag som går och vinner poddligan och för att se lite och även jämföra hur chipsen fungerade. Vi kan väl börja och bara fräscha upp minnet för de som lyssnar vilken chipsstrategi vi valde i poddlaget. Vi tog ut chippen så här. Vi tog ett relativt sent första wildcard som kom i game week 13. Vi tog ett misslyckat triple captain beslut i game week 25 där Sané stod för 3 pinnar, en klassisk Alex triple captain, och sen så kom de andra chipsen på rad där. Free hit game week 31 inte, funkar inte jättebra, 32 pinnar, vi hade 16 pinnar på bänken där. Vi hade bench boost i game week 32 som föll väl ut med 130 poäng och ett wildcard i game week 33 som satte upp laget för en stark avslutning som jag tycker verkligen föll väl ut. Och innan vi kikar på de här siffrorna så kan vi bara konstatera att våra privata lag, jag hamnar 109 poäng bakom poddlaget, och då landar man på en placering runt 47 000 i världen. Du var lite bättre, men du var ändå 83 pinnar bakom poddlaget, och då hamnar man på plats 28 000 ungefär. Om vi kikar in i den här Excelen som jag har satt samman med siffror från säsongen, så kan man se att om vi börjar med kaptensfrågan, det är ju, och jag har ju hävdat det en lång tid, att till exempel förra säsongen, hade man kört helt utan kapten i fantasy, då tror jag hade legat topp 100 i världen eller något sånt. Nu ska jag inte gå så långt det här året, men jag misslyckas ju med kaptensvalet i år igen, och det är det som gör mycket att jag inte är närmare poddlaget och inte är förbi dig, skulle jag säga. Totalt tar poddlaget 567 poäng på sin kapten under året, och då är det inräknat triple captain-chippet. Jag tar 437 poäng, alltså 130 poäng mindre. Du, Stefan, tar 512 poäng, och kollar vi på Aron som vinner allting, han tar faktiskt 30 poäng mer än poddlaget med 597 poäng.
Ja, det är intressant. Det är ju mycket som avgörs där, såklart. Men så, och det gäller ju också att sätta upp sitt lag på ett sätt så att man känner att man är bekväm med kaptensvalen. Jag vet inte varför du envisas med att fallera på just den biten, men du får skärpa dig där, så har du bra chans att komma högre nästa år.
Alltså 130 poäng efter poddlaget, och då ska man ju ha med sig att poddlaget och jag har samma triple captain. Det är inte så att jag tar min klassiska tre poängare och poddlaget hänger in Salah mot Huddersfield, som jag vet många gjorde och tog väldigt fina poäng. Det ska man också säga i Aaron, att han hade faktiskt inte triple captain på Salah i den omgången. Jag tror han hade på Mané. Han tog 39 pinnar i alla fall. Så att det hade kunnat gått ännu bättre för Aron om han hade fått in Salah där. Kollar man antal minuspoäng så har Aron tagit minst minuspoäng. Han har tagit 28 poäng minus. Och poddlaget 32, jag har tagit 40, och sen vet vi att du är lite mer aggressiv med dina minuspoäng och har tagit 56 totalt. Och det jag utläser utav det här i alla fall, att det är inte antal minus, om du ändå håller det på en hyfsat vettig nivå, som avgör vart du kommer. Sen så är det alltid en fråga om hönan eller ägget, att Aron och poddlaget har tagit ganska lite minus. Det kan ju ha att göra med att de har legat bra hela tiden och inte hamnat så fel. Dina 56 minus handlar ju mycket om hur fel du hamnade runt jul där, Stefan.
Ja, jag hade ju en jättesvacka där och gjorde väldigt många byten som jag inte borde ha gjort, och sen kom på att vad fan håller jag på med, och ändra tillbaka mer eller mindre. Vilket kostade mycket bytespoäng, men som sagt, det felet där var väl egentligen att de initiala byterna som blev felaktiga, det var där de minuspoängen som var de som inte borde skett. Och sen att jag sen ändå tog mitt förnuft till fånga och tog minuspoäng för att ta in de spelarna jag trodde mer på, de minuspoängen är inte så bitter över att jag gjorde, för de har nog gjort att jag lyckades ändå hitta tillbaka till en ändå helt okej slutplacering i slutet.
Ja, men de följer ju väl ut, och kollar man, precis som du är inne på, du tar dina första minus 4 i game week 15, och sen därefter så trillar det på ganska många där över jul, och sen ser man här under våren har det plockats ganska stadigt minus 4 och några minus 8 vändor också. Bland annat tog du väl minus 8 här i sista game weeken, tror jag.
Yes, det stämmer bra. Och det blev väl ungefär ett nollsummespel i sista omgången i alla fall. Med tanke på att jag plockade in Redmond som jag inte hade.
Precis. Annars, vi kan konstatera att du gör en bättre chipsstrategi än vad poddlaget och jag privat gör. Dels så har du inte en triple captain som tar 3 poäng. Det är ju det enklaste som är att jämföra. Där kan vi se att du har 24 pinnar på din triple captain, vilket får ses som en bra triple captain. Det är inte den suveräna som Salah visar sig vara i Huddersfield-matchen i den single game weeken. Men det är heller inte Sané-valet där kring jul och nyår. Bench boost och free hit är ju svårt att jämföra hur mycket poäng man tar, eftersom att det är ju differens mot average eller mot de lag som man spelar mot, vad man tar då. Men jag tycker vi ändå får vara nöjda med strategin som användes för poddlaget. Free hitten kunde helt klart ha gått bättre och triple captain blev ju urusel. Men strategin passade ganska bra inför för laget ändå, och jag känner inte så mycket bitterhet över det. Det är triple captain-valet som svider såklart. Men annars, vi var inne på det här tidigare med chippen. Det är lätt att man lite styrs för mycket av dem. Är det någonting du vill utveckla?
Ja, man ska väl ändå sätta upp det inför säsong vad en rimlig poäng är på de här olika chipsen. Och när man benar ut det så kanske inte är så mycket poäng det handlar om. Men det är klart att en bra chipstrategi är ju någonting som kan hjälpa en rejält på traven i overall rank på slutet. Så är det ju. Ibland när man sitter där med ett väldigt taskigt lag i början av andra halvan, när man har sitt andra wildcard tillgängligt, så kanske det kan vara läge att ta det tidigt efter i januari där. Men det är som sagt, det som är lite osäkert är att man inte har alla förutsättningar på plats då. Och i år så var det ju väldigt svårt utan ett wildcard och lyckas bra här på dubbel och blank veckorna på slutet. Så i år så tror jag att det var en bättre strategi att ha kvar wildcardet ändå.
Ja, i år såg vi ju även att man kan använda triple captain i en single game week och få ett riktigt bra resultat, som många gjorde där på Salah mot Huddersfield. Vi har varit inne på det. Jag vill ju fortsatt hävda att jag tycker att det är ganska dumt generellt sett att spela det i en single game week, och det är väl kanske för att jag inte är så riskbenägen utav mig. Jag tycker det är skönare att ha 2 matcher att hoppas på om man har en bra double game week med 2 hyfsat bra motstånd och en spelare som är ganska vital för sitt lag och som troligen kan få starta båda matcherna. Hur är du där, Stefan? Har du svängt och tror att det kan vara helt rätt att slänga in den på en single game week spelare mer än inför säsongen?
Ja, jag vet inte. Jag körde ju den på Salah i en annan single game week. Men det handlar väl mer om hur många dubbel game weeks det blir. I år så blev det bara 3 stycken. Och det visste man ju inte riktigt på förhand heller när City hade sin första dubbel. Så ja, det är lite beroende på vilka förutsättningar skulle jag säga. Och vilka matcher det är i de dubbelveckorna. Men jag sätter den ju hellre på en dubbelspelare än en singelspelare, det gör jag.
Ja, en liten fundering som jag hade. Det rör också det här med hur den här säsongen artade sig. Det var en rätt tuff period där, när det kom blanka game weeks och double game weeks och blanka game weeks om vartannat, och det var svårt att navigera sig igenom. Det här har vi inte riktigt sett på det här sättet tidigare. Jag tror att det är väldigt viktigt att att ha lite is i magen. Det har vi hela tiden pratat om från starten av den här podden. Att inte spela massa chips. Ja, men visst, triple captain, om du nu ska spela en single game week, kan du spela på hösten. Men annars så spara på dem till våren om möjligt, i form av free hit eller bench boost till exempel.
Ja, absolut. Jag tycker också att man ska spara så länge som möjligt.
Yes, sen så kan man väl hoppas att det inte är lika klurigt nästa år, att de kommer så där efter varandra. Jag tyckte det ställde till det ganska mycket. Och det gjorde även att strategierna blev väldigt snarlika. Antingen valde man den strategi som poddlaget hade, eller så valde man den du hade. Det var väldigt få som utav toppspelarna som gjorde någonting annorlunda. Yes, vi kikar vidare här lite och går över till det avslutande punkten på agendan, och det var den här spekulationen inför 2019-2020 säsongen. Och vi har ju varit inne och nuddat på en hel del delar, men VARs intåg i Premier League och i fantasy. Hur kommer det här påverka, Stefan? Tror du att fantasy kommer gå in och göra någon poängändring? Jag var inne på det, att det hade varit trevligt om de hade sänkt poängen för mål på straff. Och kanske säga att du får lika mycket poäng om du är mål på straff som om du är försvarare eller forward. Är det någon regeländring som du skulle välkomna?
Ja, absolut. Jag tycker att det kommer ju bli mer straffar med största sannolikhet. Och det är ju tråkigt om man ska behöva sitta med alla straffskyttar på grund av det. Så jag tycker väl att de borde göra något åt det där faktiskt.
Ja, annars så borde ju även priserna justeras på straffspelarna. Att de är högre också. Det bör vara en viktig del. Jag är lite osäker, men gällande VAR också, som du var inne på, Stefan, tycker jag är en väldigt bra grej. Många tänker på straffar, att det kommer bli mer straffar, och det kommer det bli. Men du pratar till exempel om Van Dijk eller andra väldigt nickstarka spelare. Jag har svårt att se att vi kommer se samma brottningsmatcher inne i straffområdet vid fasta situationer, och det borde innebära att nickspecialister kan göra lite fler kassar.
Ja, det är i alla fall det man tänker på förhand. Sen ska väl det backas upp statistiskt sett också, men jag tror att ursäkta, en spelare som Van Dijk kommer ha bra chans att göra mycket mål nästa säsong.
Ja, jag tänker även på spelare som Maguire eller Duffy i Brighton. Borde också kunna vara såna spelare. Laporte i City ska jag också nämna, såklart. Är det några andra regeländringar som du tror kan bli aktuella i fantasy, eller som du hade välkomnat?
Ja, jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt, men nej, jag tycker att det är ett robust spel som det är just nu, så de kanske skulle kika över liksom chips om de ska göra någon förändring där. Annars så tycker jag att det känns helt okej.
Är det något chip som du tycker är sämre än något annat?
Ja, men nej, jag vet inte. Jag gillar inte riktigt triple captain-chipet. Det känns som att det är väldigt men kaptensättningen är ju väldigt mycket risk redan från början. Den får väldigt stor effekt.
Ja, absolut. Yes, men vi lämnar VAR där och kanske går in på lagen lite mer. Du och jag hade ju en liten diskussion här för någon vecka sedan gällande hur det kommer se ut nästa år. Kommer det vara det här racet mellan City och Liverpool? Du sa väl det, att de lagen sticker ut. Om man kollar topp 6, som man har pratat om väldigt länge, att Det kanske börjar bli mer en topp tvåa och sen så kommer de fyra andra lagen och slåss om tredje, fjärde platsen och Champions League-platser. Jag vill ju, nu kanske jag kommer få skit från väldigt mycket Liverpool-lyssnare, men jag skulle vilja säga att jag tycker att den här säsongen har väldigt mycket studsat med Liverpool och de har haft marginalerna på sin sida. Jag tror inte att Liverpool kommer ta 97 poäng nästa säsong. Jag kan mycket väl se City ta 98. Jag tycker att City har en större bredd än vad Liverpool har. Kan rotera mer. Och jag tror vi kan även se rent skademässigt den här säsongen. City har haft, alltså, jag vet inte hur många skador på Kevin De Bruyne som ändå får ses som en av deras absolut bästa spelare. Fernandinho har varit borta till och från. Agüero har haft någon frånvaro i alla fall. Samtidigt som vi inte har riktigt har sett några sådana större skadefrånvaror i Liverpool. Visst, man kan nämna att Gomes försvann. Lovren hade en viss skada, men det är heller inte, det är inte Salah, det är inte Mané, det är inte Van Dijk, ingen av ytterbackarna som har gjort det väldigt bra. Jag tycker att det har studsat lite Liverpools väg och jag håller City som någon klass bättre än Liverpool, och sen så håller jag Liverpool bättre än de övriga topp 6-lagen, men tyvärr så tror jag att vi kommer se City som segrare nästa år igen, oavsett egentligen vad som händer på transfermarknaden.
Ja, jag vet inte. Jag tycker också som sagt att Liverpool har haft mycket flyt i år. Men samtidigt så vågar jag inte riktigt betta emot Klopp och hans fotboll. Han är verkligen en demontränare på rätt plats just nu. Och de kommer troligtvis förstärka truppen ännu mer. Det har ju satsats så mycket pengar i truppen ett par år här i Liverpool. Så jag tror att de kommer fortsätta trycka mot City. Men som sagt, City imponerar ju också väldigt, väldigt mycket. Och deras trupp, de flesta är mellan liksom 23 till 26. Så de har ju alla förutsättningar att faktiskt lyfta sig än mer här.
Mm. Samtidigt så var du inne på det att du tror inte att Mané gör en sån här säsong igen.
Nej, det tror jag inte. Men Salah kanske gör 30 mål istället. Så det kan väl vara lite upp och ner så. Men jag tror generellt sett så tror jag också att City kommer vinna nästa år igen. Men jag vill inte skriva av Liverpool direkt nu. Men om jag ska säga vem som vinner nästa år, då är faller det på Manchester City. Och som du sa också, så tror jag att det kommer bli väldigt mycket upp till de två klubbarna. Jag tror ingen annan klubb förmår att blanda sig i den där striden.
Nej, pratar vi topp 6 klubbarna där, och så vet vi att Chelsea till exempel, de får ett transferförbud. United lär bygga om en hel del. Arsenal behöver väl egentligen hitta en ny backlinje om det ska bli någonting. Och sen Spurs, ja. Kommer de att köpa någonting nu? Nu är nya arenan byggd. De har inte köpt någonting på två fönster. Ändå står de i Champions League-final. Hur analyserar du övriga topp 6-klubbar?
Jag tycker ju fortsatt att Spurs är den klubben som mår bäst. Där, trots att de inte investerar någonting, så tycker jag ändå att de har väl framförallt den liksom med Pochettino och den bästa ledningen just nu, och han har varit där ett par år. Sen får vi se, både Sarri och Emery ska göra sitt andra år och kanske kommer göra det starkare än vad de har gjort i år. Det har i alla fall sett ut så för många av de tränare som har kommit till Premier League, inklusive Klopp och Guardiola, att de har byggt från sin första säsong och blivit bättre andra och tredje säsongen. Så ja, vi ska inte skriva av Emery och Sarri. Sen får vi se om båda kommer vara kvar. Jag tänker mest på Sarri där, som det har ryktats en del om att han kanske försvinner.
Ja, det kom ju en rejäl bomb idag där Chelsea uppges att Chelsea ska ersätta Sarri nu med Frank Lampard. Det italienska Sportmediaset som går ut med uppgifterna och säger att beslut redan har fattats om det. Vi får ju se, det är väldigt mycket spekulationer och sånt såklart. Men för mig låter det alltså helt galet. Lampard tränar just nu Derby som håller på att kvala sig upp till Premier League. De spelar väl kväll tror jag mot Leeds. Men det känns som att Lampard mycket väl kan träna Chelsea någon gång framöver. Men det är lite tidigt att gå in just nu skulle jag säga, att kanske bränna den platsen. Och dessutom ett transferförbud. Chelsea är det lag som jag tror står riktigt tufft. Och till och med, nu säger jag inte att det här kommer hända, men det finns en risk att Chelsea kan hamna utanför den här topp 6:an. Jag tycker att vi ser transferförbudet nu, förmodat att Hazard lämnar, och Hazard är så extremt vital för Chelseas anfallsspel. Samtidigt så ser vi de här klubbarna som står och precis där bakom i form av Wolverhampton, Everton och Leicester tänker jag framförallt på. De tre klubbarna, de ser ganska bra ut och har någonting som ja, men, verkar vara på gång, och jag tror att de kommer förstärka, vilket Chelsea inte kan göra utan Chelsea försvagas. Tror du att det finns någon procent chans, och det jag är inne på, att Chelsea mycket väl kan tappa en topp 6 placering?
Ja, men om det är någon av klubbarna som ska göra det så är det väl Chelsea, och det finns mest frågetecken kanske med om de ska dels ta in en Lampard som kanske har gjort det helt okej i Championship, men det är ju, Premier League är ju en helt annan nivå än Championship, och om Hazard försvinner plus ett transferförbud, då finns det alla möjligheter till att det kan bli en fiaskosäsong.
Mm. Av dem, håller du med mig om de här lagen Wolves, Everton, Leicester, och är det något av de lagen som du tror lite extra mycket på?
Ja, det vet jag inte, men jag tycker alla känns intressanta. Leicester har gjort det extremt bra här under Rodgers. Han kommer ju troligtvis liksom kunna fortsätta bygga på det. Jag gillar han som tränare. Mycket handlar väl om de kan knyta till sig Tielemans eller inte. Annars så behöver de kanske inte ha jättemycket nytt in i den elvan där som de har. Wolves, där får vi se. Det kommer väl investeras ännu mer där. Och det blir helt enkelt intressant. De har väl ambitioner att bli en toppklubb på sikt. Och det ska bli fortsatt spännande att se vad de åstadkommer. Och Everton, där är man lite mer tveksam. Men som sagt, de har avslutat fint här. Och får se, Silva kanske är rätt man. Trots att han har blivit ifrågasatt och de har spelat rätt uselt under delar av säsongen.
Mm, absolut. Vi vet ju redan att Norwich och Sheffield United är nykomlingar till nästa år. Det ska även tillkomma ett lag till. Nu slog väl Aston Villa ut, vilka var det de mötte? West Brom va? I kvalet. Så att de ska möta Leeds eller Derby i en avgörande playoff match. Och vi kan väl inte förvänta oss en nykomling likt Wolverhampton oavsett vad det är för lag som kommer upp. Men tror det finns någon sannolikhet att någon av de här klubbarna kan etablera sig, eller är det för tidigt att sia om att trupperna kommer byggas om en del?
Ja, det är nog för tidigt att sia om. Det beror väl mycket på vilken strategi de har när de kommer upp. Fulham värvade ju extremt mycket när de kom upp. Det gick ju inte speciellt bra. Medans Wolves och Cardiff, de byggde väl lite mer på vad de redan hade. Och det var väl en bättre melodi även om Cardiff åkte ut till slut.
Framförallt så kan man väl säga det att Fulham spelar ju en ganska naiv fotboll, och du nämnde att man värvade en hel del, ja, men det var ju bara i de offensiva leden. Jag tror att om man inte är en nykomling lik Wolverhampton som har dels kinesiska pengar bakom sig eller en stor kassako i ryggen någonstans, och dessutom har en agentkoppling i form av Mendes som kan fixa spelare som egentligen inte skulle ha kommit till Wolves annars, då är det rätt hopplöst. Utan då tror jag man behöver vara ganska cynisk i sin fotboll och försöka, ja, men gör det bra på hemmaplan och försöka spela ganska tight som Cardiff försökte göra, och det var ju nästan så att det räckte för Cardiff. Så att jag tror att det är det som krävs, att man först försöker etablera sig och få stanna kvar några år och sen se, ja, bygga därifrån efter några säsonger. Man får lite erfarenhet. Om vi säger så här då. Vilka lag tror du nu, om vi tar bort nykomlingarna från de 17 lag som spelade i Premier League förra året, vilka tror du riskerar att vara indragna i nedflyttningsstrid nästa säsong? Går det att tala om?
Ja, men det gör det väl absolut. Nu vet vi ju Brighton som precis klarade sig. De sparkade ju Luton det här direkt efter säsongen. Det skulle kunna bli deras fall, tror jag. Och liksom, om de inte gör några större förändringar så har de fortfarande viktiga spelare som Glenn Murray som är väldigt gammal. Och, jag vet inte, jag är inte alls imponerad över hur de har sett ut här. Så det kanske är rätt också att sparka Juto, men han har ändå varit en stabil pjäs där som har räddat kontraktet åt dem. Så de tror jag kan få det lite tufft.
Är det något annat lag som du vill inkludera? Southampton på 16:e plats, precis ovanför Brighton. De tycker jag ändå har tagit ordentliga kliv med Hassenhüttl, och jag tycker jag har sett ganska fint ut. Sen så har de lite defensiva problem de skulle behöva styra upp, men det ser inte just nu ut som någon nedflyttningskandidat.
Nej, men jag skulle vilja lyfta Bournemouth som nedflyttningskandidat. Det är ju laget med den minsta arenan i hela Premier League. Det investeras inte så jättemycket i spelartruppen. Och nu har de dessutom två stjärnspelare som ryktas bort. Försvinner både Fraser och Wilson från Bournemouth, då kan det bli tufft. För de skeppade ändå 70 baljor här i år, vilket var... det var faktiskt fler än vad Cardiff skeppade. Annars var det bara Fulham och Huddersfield som släppte in så mycket mål.
Mm. Annars tycker jag att det är ganska stabila lag som Newcastle vet man ju aldrig med Mark Ashley där på ägarposten. Han värvar inte så mycket. Det kan ju vara så att Rafa bara tröttnar och drar. Jag tror att Benitez betyder jättemycket för Newcastle. De skulle kunna hamna ner. Burnley är ett sånt där lag som man kanske kan tänka sig kan vara där nere, men samtidigt de har spelare som fixar poäng åt dem. Jag tycker det är ganska stabila lag uppe i Premier League nu. Man ser många av dem som ändå känns etablerade. Och jag tror att nykomlingar generellt sett får det ganska tufft. Nu stannar det Wolves kvar med råge. Men det är inte alls omöjligt att vi får se alla tre lag bara komma upp och vända.
Nej, det brukar ju... Det var väl ett tag sedan det hände att alla tre åkte ut första säsongen. Men som sagt, det känns rätt stabilt på många, många ställen. Men det gör väl ofta det när man summerar så här säsongen. Sen 10 matcher in i nästa säsong så kan det vara helt andra tongångar.
Ja, så kan det vara. Det kommer värvas jättemycket. Hos både nykomlingar och även befintliga lag, och det kommer lämna spelare, och ja, det blir intressant att följa. Vi ska inte spekulera i transfers mer än det vi redan har gjort. Men vilka spelare tror du, det här är egentligen den sista frågan jag tänkte, men vilka tror du kan ta rejäla kliv i fantasyperspektiv till nästa säsong? Är det några spelare som du har ögonen lite extra på?
Nej, jag tycker så extremt mycket avgörs i prissättningen. Så det blir AO. Men utav topplagen då så har vi ju lite... Vi får se vad City värvar. Men där har vi ju Zinchenko som har slagit sig in. Och sen får vi se här. David Silva börjar bli till åren och Phil Foden börjar knacka allt mer på dörren. Det skulle kunna vara hans genombrottssäsong nästa säsong, även om jag tror att det kanske är två säsonger bort.
Mm. Med det så tycker vi avslutar spekulationerna. Det är så svårt och vi kommer ju komma tillbaka inför nästa säsong och komma med flera inför avsnitt där vi djupdyker ordentligt i lagen, precis som vi gjorde inför den här säsongen, där vi gräver ner oss riktigt djupt, kollar försäsongsmatcher, när priserna släpps, vilka spelare är intressanta respektive lag, vilka spelare tycker vi är helt fel prissatta, antingen att de är alldeles för dyra och vi aldrig skulle ta in, eller riktiga fynd, vem blir nästa års Van Bissaka exempelvis och liknande. Så inför avsnitt kommer komma. Jag vet inte om vi kommer ut med någon mer avsnitt innan priserna släpps. Annars så tar vi ett uppehåll. Om vi får feeling och tycker att vi har någonting att komma ut med, då gör vi det såklart. Men annars så tackar vi väl för den här säsongen. Det har varit extremt kul, intensivt men roligt, och jag ser verkligen fram emot nästa säsong och hoppas att alla ni lyssnare hjälper oss att fortsätta växa och bli ännu större. Vi ska komma tillbaka, ladda våra batterier och göra ett förbannat mycket bättre förbannat mycket bättre podd till nästa säsong. Vi har lärt oss hela tiden och men är det några inspel eller sådana saker med feedback eller saker ni vill att vi pratar mer om eller pratar mindre om eller upplägg, programpunkter, snälla hör av er till oss via Facebook-sidan eller via mail. Vi har ju en mailadress som är svenskafpl@gmail.com. Vi tar gladeligen emot all feedback och svarar såklart alla som hör av sig. Har du något att tillägga, Stefan?
Nej, bra sagt, men jag vill också rikta ett stort tack till alla som har lyssnat under hela säsongen. Det har varit väldigt inspirerande och få veta att ni lyssnar och även skickar in väldigt mycket lyssnarfrågor varenda vecka som har varit roligt att besvara och även gjort att man har varit tvungen att hänga med i svängarna under alla 38 omgångar här, både i poddlaget och privat. Så stort tack till er!
Yes, ha det bra allihopa och ett extra stort grattis till Aron Lundborg som då kammar hem segern i FPL-poddens första säsong i ligan. Men den kommer såklart tillbaka nästa år. Ha det bra allihopa så hörs vi.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.